man får också se Klas Kinskis rövhål som min lillebror sa.
Alla saker som vi har saknat.
Får hon låta så att han bänder sig.
Nej, men det är ju typ så. Det var, jag såg det med min lillebror. Han bara, det här behövde jag inte se.
Egentligen behöver inte sluta oss fram, men jag gör det för att det känns så visst långt bort annars.
Sitter ju inte så här.
Ja, ja, det är film och skit avsnitt 17. God damn.
Shit.
Och det är lite speciellt avsnitt igen. Alex är borta den här helgen, så att det är Jeff och Anders som gästar igen.
Det är bara popular demand. Avsnitt 16 gick ju through the roof liksom, med nedladdningar. Så att du har helt enkelt konkurrerat ut Alex.
Och nu är det lite ghetto-version av, för att vi sitter i filmhuset, så, som sagt, i ett finrum här, och spelar in direkt efter att ha sett en Shinjuku Shus dagbok, som är en japansk film från 1968 eller 69, va?
68 tror jag.
68.
I regi av Nagisa Oshima.
Ja. Och han är väl mest känd för vanligt folk, antar jag. Mm. För den där Merry Christmas, Mr. Lawrence med David Bowie.
Mm. Så, kultklassiker.
Ja. Den filmen, alltså när jag såg den, det är den enda andra Nagisa Oshima. Ja, den enda andra Oshima-filmen jag har sett. Och när jag såg den så triggade musiken direkt här. Aha, Last Ninja 2.
Men har de snott den åt den?
Ja, i Last Ninja 2 så är det basically en remix på huvudtemat.
Och huvudtemat är också skrivet av Ryuichi Sakamoto, en av männen från Yellow Magic Orchestra.
Och David Sylvia sjunger ju låten. De släppte ju en singelversion också, yes, som är väldigt bra.
Och också starring Takashi Kitano.
En jättetidig roll.
En av hans tidigaste roller. Wow. Han är bara krediterad som typ Takashi, tror jag, i creditsen.
Mm. Ja, så han var edgy med sånt redan då.
Oh yes.
Nej, jag är full lust att åka besök på den. Bara för att se hur Mr. Beat ser ut.
Men sen tänker jag som jag också gjort Sinnernas rike, som är en jättekänd film.
Som även har gett namn till Lustans Lakejers sjätte studioalbum.
Absolut.
Mycket, mycket viktigt.
Ja.
Det är roligt hur många referenser man kan dra på den här snubben alltså.
Men här är
Tabu var väl hans, om det var hans sista film eller nästa film. Och den gick ju också på bio i Sverige, vilket var ovanligt för
kom 99, vill jag minnas.
Ja. Så att han var en av de stora moderna japanska filmerna.
Ja. Och alltså, hans track record är ju jätteintressant. Mm. Han har ju gjort mer dokumentärer än vanlig film, verkar det som. Massor med dokumentärer. Och ämnena för de där dokumentärerna är väldigt underliga också. Eller avvikande mot vad man skulle förvänta sig.
Det är väl kanske inte jättekonstigt egentligen, med tanke på att hans filmer, hans andra spelfilmer också har dokumentära inslag. Mm. Och att det var en av många av just de japanska nivågen. Regissörerna gjorde ju mycket dokumentärer vid sidan om också, eller kom ifrån sådana prylar. Mm. Så att det är liksom en del av hela den rörelsen egentligen.
Precis. Ser verkligen framför mig folk som sparkar in dörrar och new school bitches.
Ja, och det, alltså det var ju verkligen, den här japanska nya vågen var ju ungefär samtida med den franska nya vågen.
De var i princip exakt samtida med franska, tror jag. Så att slutet av 50-talet till egentligen mitten av 60-talet, nästan lite in på 70-talet om man ska hårdra det. Men någonstans där. Och Oshima har ju också kallats för Japans vågen.
Ja.
De har lånat väldigt mycket av varandra. De är också, för där den franska nya vågen kommer utav att typ filmkritiker, unga killar som i 20-30-årsåldern som skrev om film och dekonstruerade allting och såna här saker, och var väldigt kritiska mot liksom the period pieces of the time i Frankrike. Så är det ju egentligen precis tvärtom i Japan där japanska nivågen kommer inte alls ifrån liksom folk utanför filmindustrin, utan det är snarare att det kommer från filmbolagen, fast det var unga nya regissörer som inne i filmbolagen gjorde någon ny grej. Med undantaget Oshima som är filmkritiker från början.
Så han är lik franska.
Precis, han är lik fransmännen på så sätt.
Ja, för många av dem, eller som om man kollar Seijun Suzuki till exempel, som gjorde Branded to Kill och sådär, där, han räknade sig som en del av japanska nya vågen, men han var ju en genre-regissör i typ 20 år innan han gjorde de filmerna liksom, under Nikkatsu, och gjorde såhär gangsterfilmer liksom, såhär generiska såhär deckare, så att där är ju verkligen en skillnad liksom,
att då får man ju bara tänka på han som regisserade den där filmen som är den enda japanska som har fått Oscar. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men han gjorde ju nedan Pinku-filmer.
Ja, men precis. Han som gjorde den The Departures.
Ja, just det. Sorry, The Departures.
Det är den enda som har fått Oscar. Men de måste ju Kurosawa fick ändå Oscar.
Ja, Kurosawa måste ha fått.
Men det var, kanske inte var för bästa utländska då. Det kanske var för annat.
Okay.
De gör ju lite mystiska distinktioner ibland vad som inte är utländskt och vad som är utländskt liksom, beroende på distribution av filmer och så vidare.
Och vissa, liksom, vissa filmer blir ju inlyfta liksom, alltså som utländska filmer blir ju inlyfta i bästa film till exempel.
Ja,
så,
precis.
Som att, vad hette den som kom förra året? Den stumfilms Pastischen som kom förra året. Jag har inte sett den, men som alla gillar jättemycket.
Jag vet vilken du menar, men jag kommer inte ihåg vad den heter.
Precis, men den blev ju inlyft. Jag tror den vann inte den bästa filmen också. Liksom.
Jag tror det. Den blev ju kritikerrosad och allting. Den var verkligen jätteupphöjd.
Precis. Och den var ju en fransk produktion, tror jag. Utan några amerikanska pengar.
Liksom. Okay.
Och även Crash and Tiger Hidden Dragon var också. Det var en amerikansk-kinesisk produktion. Så att om de gillade liksom dem så... Så lyfts de in i de kategorierna också.
Men jag tror det finns klara liksom, regler för om de kvalar för att vara liksom, inside-nomineringarna. Och det har något med distribution att göra. Så utländska till det är väl de som inte har fått distribution på samma sätt.
Och foreign, jag tror det heter foreign language film. Även det, att det är inte på engelska. Liksom. Men
kulturfilm.
Ja, precis, kulturfilm. Det är väldigt bra. Arthouse movies.
Då har vi satt scenen för en Shinjuku Shus dagbok, antar jag. Själva filmen, det är kulturfilm så det räcker att bli över. Det är inte lätt att prata om handlingen.
Nej.
Och det känns lite skumt att prata om också vad han vill säga. Det känns mer lätt att prata om vilka tankar som fanns bakom filmen. Men den har en slags upplägg på en story i alla fall. Och det är det att huvudpersonen är en snubbe som heter typ Hilltop Birdie.
Ja, Birdie Hilltop. Det är förmodligen var en referens också. Ja,
precis. Eller Suzuki Gropey.
han snappar böcker i en bokaffär och så är det en tjej som kommer på honom. Och de inleder en underlig relation. Ja, det är väl upplägget på förstår.
och titeln är ju en referens till Jean Genets bok En tjuvs dagbok. Och det är den första boken som han stjäl i det här, och så kommer han tillbaka flera gånger och stjäl fler böcker. Och det leder till att han får hon tar in honom varje gång han har stulit en bok, så tar hon in honom till chefen för den här bokhandeln. Som är en man i 16-årsåldern som är lite så här sur och känns lite så här, lite trött liksom. Men ändå inte fördömer honom, utan liksom säger så här, men jag förstår att du vill stjäla böcker liksom.
Snarare så att han blir mer intresserad varje gång som han kommer in och han ser vilka böcker han stjäl. Han börjar kommentera på vilken boksmak tjuven har.
Och det finns en rolig scen när han har stulit liksom, några böcker, 6-7 böcker liksom, och då kollar då lägger de upp här i det här liksom, mötesrummet, så bara har alla de här böckerna bra smak, men alla de här är storsäljare, så jag tycker, men du kan få exakt den boken jag har skrivit, den säljer inte alls, så öppnar den en garderob där man säger en trave med hans böcker, och hans bok heter Konversationer med en naken gestalt. fallet. Vilket förmodligen är bara en referens, alltså ett sätt av årsrymmen, ett skämt liksom, typ så här, som en pretentiös bok som ingen köper.
Filmen är fullproppad med referenser till olika saker och det är garanterat så att mycket av sakerna flög över huvudet på oss för att vi har inte samma referensram som dels den japanska publiken och dels den tiden. I slutet på filmen till exempel så är det massa alltså kabuki teateraktigt stuff. Och där flög allting över huvudet på oss, tror jag.
Det är säkert en ganska känd pjäs som spelar. Det om någon kvinna som vars man har blivit avhuggen huvudet och så försöker hon få tillbaka hans avhuggna huvud. Så, och det är som intressant som jag tycker var väldigt liksom, den är ju väldigt free-flowing i narrativet generellt. Och det handlar ju, allting handlar ju om den här, någon slags deras relation här, unga killen och unga tjejen liksom, men att de liksom går från scen till scen och liksom så här tjuvkikar på liksom så, som andra scener liksom. Sen så blir de en del av dem, till exempel det här att de
står bara vid sidan och tittar in och sen,
precis, och sen så plötsligt är de en del av pjäsen.
Ja, där är en gradvis övergång också, för att det börjar med att killen är del av pjäsen, men då är det fortfarande tjejen som tittar på. En liten lucka i tältet liksom. Min favoritstund i filmen, det var nog när det såg ut som att det var produktionsteamet som satt och snackade sex med varandra. De skulle försöka reda ut liksom meningen med sex och kärlek och grejer. Det var den känslan man fick i alla fall. Det är ett gäng gubbar som sitter och pratar och, eller det är som intervjuar dem. Och jag tyckte den scenen var riktigt trevlig för att alla har jättesvårt att uttrycka sig och når inte fram till varandra heller. Det kändes verkligen som alla hade egna perspektiv på det men inte kunde reda ut för sig själva, bara de ens försökte säga eller vad de tänkte.
Det är ganska ståhejigt också. De pratar i mun på varandra och det är ganska hög ljudnivå och sådär. Så att det är nästan, jag fick intrycket av att det är typ de har suttit ute och druckit öl eller någonting under en kväll och är lite småbrusade allihop och lite högljudda. Och så kommer de in på ett sånt här ämne och så råkar det bli en intervju av det.
Jag undrar om det där verkligen, det de sa, om det fanns manus på det. För det kändes ju som att det bara var inspelat någonting.
Ja, det kändes väldigt dokumentärt. Ja. Där kommer vi tillbaka till det, precis, som vi pratade om i början. Att det är väldigt, liksom, det är väldigt dokumentär. Alltså det är blandat ganska dokumentära scener med liksom väldigt stilistiska, liksom, väldigt manusstyrda styrda grejer.
Och vissa var ju uppenbart dokumentära. Filmen slutar ju med foto på någon slags demonstration. Poliser som ändar demonstrationen, antar jag. Och då undrar varför han valde att sluta filmen på det viset.
Det var ju det jag känner när jag ser de här filmerna, dels de franska men också liksom de svenska som Vilgot Sjömans filmer, Jag är nyfiken gul och Jag är nyfiken blå och även de andra japanska filmer i Nya vågen, är ju att det känns som att de försöker vara väldigt mycket, är ju tvärsnitt av tiden. Att de försöker skildra den tiden de existerade i liksom, genom att, ja men sådana här saker som dokumentärer och bara liksom få in att där, ja, det här var de här tankarna som flög runt i samhället på den här tiden och så här såg det ut liksom. Och det var det som jag tror tanken liksom är där. För det här var ju tiden, det var ju 68. Nu hade Japan ju sina studentrevolutioner lite tidigare, typ i slutet av 50-talet, men självklart så påverkades de av de europeiska studentrevolutionerna också, så att det var ju självklart ungdomsrevolt i luften liksom. Och det tror jag också man försöker skildra med.
Man får ju absolut inte heller förglömma att Oshima är ju var extremt politisk själv. Han studerade politik tidigare och har varit väldigt aktiv inom vänsterrörelsen i Japan at that time. Och han har skrivit essäer med kritik mot dels den egna vänstern och den egna högern och sådana saker. Och som sagt, han av den japanska nya vågen var väl kanske mer inspirerad utav fransmännen än vad många andra utav japanerna var. Och i fransmännens fall så var det ju en extremt uttalad politisk inblandning. Och Sartre var också en del av hela den här rörelsen. Så att existentialismen och fokuset på hur, liksom individen och hela humanitetens absurditet liksom var ju väldigt uttalat där också. Och väldigt fokus. Så att han har det syns väldigt mycket i hans andra filmer också. Att han alltid försöker ha något sorts socialt, någon sorts social kommentar. Jag vet inte om ni har sett Death by Hanging.
Nej, jag det har inte. Jag har sett Skuggor och dimma i Japan.
Okej, den har jag inte sett.
Den är ju verkligen, för den handlar ju explicit om den här studentrevolutionen i slutet av 50-talet. Mm. Och efterspelet, att det handlar om några som träffades under, det utspelar sig på ett bröllop liksom, mellan liksom, en kille och tjej som har träffats några år tidigare i den här i liksom studentrörelsen, och sen så blir det som att alla har sin, alla blir ställda mot väggen med vad de gjorde då och de besluten de tog då liksom, och om de har liksom, om de har övergivit sina ideologier eller om de inte har gjort det liksom, allting tas upp, liksom allting dras upp i rötterna. Mm. Så den är ju väldigt explicit, handlar precis om det här, om den grejen. Så att det, men det här var ju mer liksom, det här var ju mer alltså det kändes mer som att man ville ställa frågor kring liksom, speciellt, jag tror, för det här var ju en del, det här var ju under liksom, den sexuella revolutionen också, vilket också påverkade Japan, men vilket såg var lite, Japan har ju lite annan inställning till sex och sådana här saker, i och med att de inte bygger på en kristen värdegrund. Utan, men det var ju också liksom, p-piller kom ju dit och sådär också, så att där ställer det väldigt mycket frågor. Liksom.
Men när kom Sinnernas rike?
72? Det var efter. Right. Sinnernas rike var ju, den är ju väldigt fortfarande, jag tror liksom de mest, i alla fall som jag har sett, de mest explicita sexscenerna i en film.
Det är också riktigt sex. Ja, de har ju faktiskt riktigt sex med varandra på riktigt i en film. Och den är fortfarande... har inte visats eller släppts på något sätt i sin helhet i Japan.
Nej.
Den producerades ju anledningen att självklart har den blivit ställd till rätta för obsceniteter och sådana saker just med den filmen i Japan. Och filmen är egentligen en fransk produktion. De undan det på så sätt att de filmade allting i Japan och sen skickades allting till Frankrike för att bearbeta.
Franska skulle falla under obscenitetsreglerna som de har där. Precis.
Vilket är helt galet, vi som kanske inte många mycket mer som vet att Jeff har sett lite av de här Nikatsu romanporno-filmerna och Pinky Violence och sådär, vilket är, som är så sjukt liksom. Alltså Sinnernas rike är ju explicit för att det är liksom, men det är en man och en kvinna som knullar med varandra, alltså det är ju liksom, det är explicit på sätt att man visar allting, men det är ju ingenting jämfört med Hassebes filmer till exempel, då är Raping, Rape 77th Hour och alla de liksom där som bara handlar om liksom så här våldtäkter och liksom alla sådana grejer, men där visade det inte explicit själva penetrationen, så det var ju det som var obscent med liksom. Men allting annat liksom, alltså sexuellt våld har ju varit väldigt, det gjorde ju både Toho och Nikkatsu som var jättestora mainstream filmstudios,
respektabla produktionsbolag liksom.
Verkligen, bara
sitta på en stäck,
krämade ut sådana filmer om sexuellt våld, vilket inte blev förbjudna liksom. Men så alltså, det är det som är så sjukt, för att Sinnernas rike gick ju för fulla hus i Europa. I Sverige så tror jag han hade premiär utan en klipp alls. Mm. Medan de här andra filmerna, när man pratar om världens mest explicita filmer, så brukar man säga Pasolini Salo till exempel. Mm. Men jag skulle vilja säga att Hassebes Rape 7th Hour är på samma nivå som Salos, som Salo. Men det är ju ingen som har sett de filmerna utanför Japan, för de hade inte kunnat visas i Europa. De hade förbjudits direkt, eftersom det handlar om sexuellt våld.
Men alltså, det gör ju Sinnernas rike också.
Ja, i och för sig.
För att avslöja lite grann av historien, och det handlar om en det bygger egentligen på en verklig händelse från 30-talet. Så att det är någon lite nedskriven historia som har gjorts till film flera gånger. Och det handlar om typ en man och en prostituerad som inleder en relation med varandra. Och typ kvinnan blir mer och mer svartsjuk och liksom vill äga den här mannen mer och mer. Så slutar med att han lämnar sin familj och sådana saker, till slut har de bara varandra. Och de måste liksom bli extremare och extremare för att liksom ta ut sin kärlek mot varandra. Och i slutändan så visar det sig att, eller kommer de fram till att enda sättet de liksom kan få njutning är om kvinnan stryper mannen under tiden som hon sex. Det slutar också med att mannen dör på det sättet.
Sen är det en pikant detalj i slutet som ni får som ni får se filmen för att se, men nej, men precis, men den
det,
är ju
det,
liksom
det som är konstigt med det, precis som du säger, är att det har ju gjorts fler filmatiseringar på den historien. Jag tror till och med det finns en inofficiell Pinky-uppföljare på Sinnernas rike som gjordes på 80-talet någon gång. Så att det är jättekonstigt att liksom man kan fortsätta att göra filmer som till och med hävdar då att man har någonting med originalfilmen att göra, men att originalfilmen fortfarande är så pass tabu som den är.
Jag tror att det är för att de visar penetration och avsugning och sånt, alltså riktiga sexscener. Och det är ingen av de här Nikatsu Rom och pornofilmerna, hur liksom så här, wife to be sacrificed, alltså det är ju det värsta som har skildrats, alltså sexuellt våld, som inte är liksom rena pornofilmer. Det är ändå riktiga filmer, filmade med riktigt crew, väldigt fina, alltså riktig regi, riktiga skådisar, men de handlar om bara om sadomasochism och våld.
Ja, och det är förråande.
Verkligen.
I svenska censurreglerna så står det någonting om att det inte får vara förråande våld och så vidare. Och det är det de är.
Verkligen.
Och det har ju ingenting att göra med om man visar penetration eller inte.
Nej.
Även fast det hjälper, antagligen.
Man får inte glömma bort att det fortfarande så är det ju... Jag skulle inte säga att det är olagligt, men det är väl en kultur, det är väl en liksom oskriven regel bland alltså när man, även när man gör porrfilmer i Japan och AV, så visar man inte penetration, utan man kör
mosaik.
Precis. Ja. Och det är fortfarande idag, 2013, så att då är det såklart att en film som kom för 40 år sedan som visade det är fortfarande där olagligt.
Japans censurregler är väldigt undiga.
Och det är lite...
och det är väldigt nyckfullt också. Det gäller bara att sitta med status quo så är man cool med sådana här liksom, hemska förroende grejer.
Och det är också, det kommer ju tillbaka till det vi pratade om, som den här filmen har med ganska mycket om, just att det är annorlunda syn på sexualitet och sådär, vad som är okej och vad som inte är okej. Liksom. Och det tas upp ganska mycket i den här filmen. Liksom, att det är liksom, för att den här tjejen och killen, det finns någonting i deras relation som liksom inte är, som du säger, den är väldigt, det finns någonting liksom, en någonting mellan dem som det tar liksom, som filmen handlar om, liksom hanterar, att försöka liksom, att de försöker, det finns en distans mellan dem, liksom. Speciellt sexuellt, för att det börjar med att han tar henne som oskuld, och sen så är det som en liksom återkommande tema i filmen, att
hon blir också våldtagen, lite spontant sådär.
Ja, och det kände jag, den scenen, om det är en drömscen eller om det inte är det. Alltså hela filmen är ju väldigt liksom, det finns ju ingen klar båge i den, men den scenen kändes väldigt, väldigt liksom, symbolisk snarare än att det faktiskt händer på riktigt. För då är det, de kommer ifrån en sån här, som vi pratade om tidigare, en sån här scen där de sitter, de kollar på en någonting som händer, liksom, som att de är inne i en filmscen och kollar. Och sen så plötsligt så karaktärerna från den filmscenen börjar jaga henne och sen våldtar henne.
Och killen är del av de som jagar henne. Och han börjar försöka ha sig med henne där när han kommer i fatten. Men så kommer de andra två och spör upp honom. Alltså hur den här filmen berättas, det gör ju inga anspråk på att försöka vara realistisk, och det är inte det som är grejen, utan som du säger, mycket är symboliskt, och försöker fånga en anda, en tidsanda. Alltså det första man ser i filmen, det är ju en massa klockslag. Så att redan där sätter den tonen med att en tid, en plats, Shinjuku. Det står hela tiden, det dyker upp att ja, vi är Shinjuku by the way.
Och det är ju precis, det är ju också sättet att bara liksom, så att den här tiden, det här handlar om liksom en tid, en plats, du vet, han vill fånga liksom hur det var i Shinjuku 1968. Och det är också, men så, jag tycker att det är en väldigt drömsk film på det sättet, att alla scener är väldigt drömska. Alltså
just de här dialogerna också. Ja. Det är inte som folk snackar, och det är inte poängen heller. Jag tycker det, mannen och kvinnan, deras dialoger med varandra har väldigt svårt att nå fram till varandra.
Precis, också. Och det är det.
Och det är del av temat i filmen.
Precis, och relationen mellan, liksom, jag vet inte bara män eller kvinnor, men att relationen mellan människor, liksom, vad som finns svårigheter i den. Liksom. Och jag tycker, där tycker jag det är bra, för att han skriver ju aldrig publiken på näsan på något sätt. Utan det är väldigt liksom, svårt tolk, eller det är väldigt öppet för tolkning liksom. Utan det är aldrig så att så här, så här är det, och, utan den är ju, alltså, självklart så kan man tolka den som politisk liksom. Mm. Men det är svårt att säga exakt vad.
Sen, den är lekfull på sina håll mm. också. Det är ju några grejer som är helt enkelt gags.
Mm. Mm.
Till exempel när i den där teatersektionen av den här filmen, så kvinnan ropar ut publiken, replikerna, för mannen att prata. Och så säger hon någonting, ja, Tanaka ställer sig upp.
Mm.
För att, ja, nu ska vi ställa dig upp, Tanaka. Mm. Och så säger han den, det som är replik istället. Mm. Det är ju en bara gag. Mm.
Och det med det där, där är ju liksom, kan man ju säga generellt i japansk, alltså även ja, om man går tillbaka till, liksom, till anime som alla vi gillar väldigt mycket, att det alltid är väldigt liksom, tunn linje mellan allvar och humor.
Mm.
Och det gör det ju här också, att det är som du säger, det är ju saker som är uppenbart ska vara roliga liksom. Ja.
Och sen är det ju mycket absurt också.
Precis.
Ja. Mycket skoj kommer ifrån det absurda, och det är nog antagligen avsiktligt också.
Mm. Till exempel han, ja, det finns en scen där som också är väldigt svår, som jag har det ganska svårt att tolka, men där de är i bokaffären tillsammans med han direktör, eller han chefen för bokaffären, han som är ägaren.
Ja.
Och de har liksom börjat hångla på tjejen och killen börjar hångla på en hög med böcker som hon har samlat.
Ja.
Och då säger den direktören, akta, det är jag som är böckerna.
Ja.
Vilket också är en väldigt drömlik replik.
Mm.
Och där tycker jag en av mina favoritscener i filmen var när hon samlar, och den här tjejen går omkring i bokaffären och bara liksom, det är en collage-scen liksom, att hon tar upp böcker och så läser hon, eller hon tänker liksom, hon läser.
Man får utdrag från boken uppläst till
den,
och olika utdrag glider in i varandra allt eftersom hon plockar fram böcker, och det är böcker av alla möjliga olika slag. Mm. Det är Stalin pratar och andra japanska författare och allt möjligt.
En bok om Muhammad Ali.
Ja, just det.
Och en bok om Henry Miller med och Churchill såklart. Och det tycker jag, och den scenen tycker jag om, för att det är lite som att jag själv är när jag är på biblioteket eller en bokaffär, att man öppnar en bok och så sa man liksom, du vet, helt random, och så läser man så här, 3-4 meningar liksom, och så lägger man tillbaka liksom, att man får någonting, att man får en uppfattning av det liksom, och att det bara lösryckta saker.
Stilen, författarens röst. Mm. Mm. Alltså en kommentar på den här bokaffären förresten, det var ju Kinokuniya i Shinjuku, och det är den största bokaffären i Japan vid tiden, så kanske i världen också. Den är, jag har lite, 7 våningar fullt proppade med böcker. Så undrar om det var, om det valet hade någon mening, någon tanke bakom sig också.
Ja, faktiskt, det kan ju man tänka sig, att ja, men du vet, Shinjuku, det är ungdomen och det händer roliga grejer, och du vet, så det är mycket, det är en del liksom så här. Man får se, vi nämnde de här ungdomsgatloppen i slutet, men det är också som en slags narrativ i historien, så är det en gatumusikant som framför en låt om Alibaba, den mystiska staden.
Ja. Texten på den låten är helt absurd den också. Mm. Som du sa, Alibaba, den mystiska staden. Och den låten återkommer om och om igen. Den gatumusikantskaraktären och hans kumpaner återkommer också.
Som liksom, förmodligen om man ska göra en lite här cheap analys, så kanske det är så att de ska representera ungdomen liksom. Och den här bokaffären ligger i liksom, just det som du säger, att det finns en symbolism att den ligger i all den här liksom, den samlade gamla kunskapen ligger mitt i
kulturella centret för ungdomen.
Ja.
Vem skulle ni säga då var, finns det en huvudperson i den här filmen?
Det är ju killen och tjejen, tycker jag.
Mm. Fast är det killen och tjejen? Jag tycker det är tjejen egentligen.
Ja.
From the get-go i början av filmen så verkar det ju som att det egentligen är killen som är huvudkaraktären.
Alltså jag är med dig, i början av filmen så är det ju killen som är huvudpersonen, helt klart. Men, men det övergår med, under filmens gång till att det är mer från hennes perspektiv, känns det som.
Precis, och det är många gånger som killen är med som en katalysator för saker som tjejen ska göra. Precis som när han tar hennes oskuld, han lär henne att stjäla saker, alla möjliga sådana här saker. Så att hon tar efter honom och han finns där för att liksom göra det möjligt för henne att utvecklas och se nya saker och uppleva andra grejer och sådär. Så jag skulle snarare säga att liksom är hon som huvudpersonen i det hela. Och att man snarare ser saker ur hennes perspektiv mer än man gör ur killens.
Det får man tänka på när de satt där och pratade om sex och kärlek, de där gubbarna, du vet. Mm. En av snubbarnas kommentar, det var så föråldrat, du vet, hur han pratade om att kvinnornas armar, de är ju rätt sexiga och det enda de ska göra är ju diska.
Och där tycker jag att det, jag kan hålla med om. Det var intressant, jag hade inte tänkt på det, men det var intressant du sa, Jeff. Mm. För där, hon sitter ju med också i diskussionen. Ja. Men hon säger ingenting.
Precis.
Utan det är som att hon lyssnar på, liksom. Ja. Hon försöker förstå männens ingång till sexualiteten.
Hon var framträdande fast i bakgrunden. Liksom. Mm. Och det som liksom, karaktären som hon hela tiden har varit. Medan alla andra har en vanlig konversation med varandra.
Mm. Och det är lite samma grej som att de bara liksom, går in som betraktare i olika scener. Liksom.
Just det.
Och en sak som jag också tyckte väldigt mycket om, det var ju stilen. Liksom. Det är en svartvit film. Men det finns
stundtals så är den i färg.
Mm. Precis, och där tyckte jag det var väldigt välvalt när de gick över i färg. Mm. Det var några fantastiska scener. Det var en scen som jag blev väldigt tagen av, en bild. Där de står hand i hand, mitt i Shinjuku, när det är helt, du vet, helt, det är inga människor eller någonting. Verkligen, och de bara står och ser skitskrapor runt omkring dem. Och där tycker jag alltid att det är väldigt speciellt att se filmer från 60-talet i Japan. För Tokyo är ju fortfarande, liksom, alltså även på den tiden så var det ju Neo-Tokyo. Liksom. Ja. Alltså, men folket var fortfarande, alltså det känns ju som 60-tal. Mm. Men liksom alla skyskrapor och sådär, är fortfarande, de var ju där. Liksom. Jag vet inte om de har byggt så mycket nya sedan dess. Men,
alltså,
men
det är fortfarande. Jag tänkte på det i många av Shinjuku-fotot. Liksom, för jag var ju där i somras och tänkte på det liksom... Vad är det här? Känner jag igen det här? Mm. Och det är samma byggnader till stor del, men det kändes fortfarande väldigt annorlunda. Mm. Det kändes som ett helt annat Shinjuku än det i somras. Mm. Och det är intressant hur det kan förändras trots att det är samma fasad.
Mm. Ja, precis, för det känns som att liksom, alltså, människorna där nere var mer liksom gammal. Det var liksom, de levde fortfarande kvar i det gamla, det känns lite på ett sätt, medan skyskraporna var så, det blir som en kuliss, liksom, en sån här framtidskuliss, vilket är väldigt, väldigt framträdande i gamla liksom 60-70-tals filmer liksom, innan det här klassiska liksom, för det var ju föddes ju på 80-talet, det klassiska Neo Tokyo drömmen liksom, att det...
I och med Japans raketuppgång där på 80-talet så. Har du någon favoritscen? Du har ju nämnt den, Anders, jag har nämnt den. Jeff?
Jag satt och funderade på den när ni pratade om det med, och jag vet inte om jag kan säga att jag har någon favoritscen. Alltså jag gillade den den scenen där kvinnan skäl första gången. För att det är också så här, där en av de saker som jag tycker är som jag personligen alltid knäpper till lite grann när jag ser speciellt nya vågenfilmer, för att de började med konceptet att kameran inte satt i en 180 graders vinkel egentligen, utan kameran snurrar runt hela tiden och det finns ingen fast position vart kameran är, för det är mycket handicam och sådana grejer. Och det finns just en scen där hon ska stjäla någonting, hon går runt i en butik och tittar på lite kläder och sådana saker. Och det finns egentligen en kamera som bara snurrar runt och följer henne när hon går genom hela den här butiken. Och det är också en av scenerna som blir till färg sen. Den börjar i svartvitt och sen blir den till färg.
Var det första gången det blev färg?
Det kanske det var.
Ja. Vilket var lite chockande. Liksom. För jag hade sett så här, om bilder från filmen. Ja, det är en svartvitt film. Ja. Så bara, det tycker jag är jävligt. Jag gillar verkligen det och verkligen det greppet. Liksom.
Ja. Och där har vi också den utanför butiken tittandes in genom skyltfönstret står killen.
Precis, sen där hon... har vi igen med betraktaren.
Precis. Och återigen, när hon skäl någonting och går ut så visar hon upp det lite stolt för killen och säger, titta vad jag har gjort, typ. Du måste se när jag tar på mig den här klänningen. Jag tycker liksom hela filmens essens finns i den scenen för mig. Och foto tycker jag är jävligt snyggt och alltihop. Liksom. Så att det är nog min favoritscen, om jag ska säga något.
Sen så filmen var ju, den varierade i engagemang, utklart. Till exempel teaterstuffet i slutet av filmen var ganska jobbigt att kolla på.
Men det är nog som sagt för att vi inte hade någon som helst relation till det.
Precis. Det var långt och utdraget, och eftersom vi var lost på vad som hände så var det tråkigt där.
Ja.
Uttrycka det enkelt.
Och det blir ju så med sådana här filmer, för att de var ju liksom, de funkar ju mest som eller mest, jag vet inte, jag tycker det är väldigt, alltså det är ju helt uppenbart att allting är Megasaur som är en väldigt duktig manusförfattare, en väldigt duktig regissör, men de funkar ju mycket som tidsdokument. Mm. Det är det där de ligger liksom. Det är där liksom själva grejen ligger, att absolut så kan vi lära oss någonting om dem och av dem och det, men främst av allt så är det ju väldigt mycket en bra skildring, dels liksom vilken estetik och men också som jag sa, vilka tankar som är populära och liksom att det var ett helt nytt sätt att göra film liksom. Mm. Och bara det tycker jag är liksom, det är det man tar med sig liksom.
Mm. Ja, vi har snackat en halvtimme så vi är väl färdiga med filmen.
Mm.
Vi tar bara en låt den här gången. Vem är det er vill önska låt? Vi får slåss om det.
Mm. Ska vi se om vi har någon som passar.
Precis, någon här sidan till det här.
Jag tror det kan bli svårt att få tag på den där Alibaba-låten.
Jag tänkte precis önska den. Man får rippa den från YouTube. Från trailern eller någonting från YouTube.
Jag kanske lägger till den i slutet om jag hittar den.
Ja.
För efter filmen så ringde den ju i min skalle. Mm. Om jag gör med den.
Mm, absolut.
Det finns ju, nu har jag glömt bort exakt vad den heter, men det finns en låt som
gör. Annars skulle man kunna ta Sinnens rike med Distance Decayer.
Ja. Eller Forbidden Colors med
precis, Forbidden Colors.
Forbidden Colors med Sakamoto och Sylvian.
Jag får göra en mashup.
Ja. Som en hyllning till Nagisa Oshima, för han gick ju bort bara för några månader sedan. Det är därför de visar den här
i januari, tror jag.
Ja, det är därför de visar den på Cinemateket.
Okay.
Som en hyllning till honom. Så de körde ju i höstas, så körde de ju en riktig sån retrospektiv. Inte över honom bara, men över japanska nya vågen.
Aha, coolt. Mm.
Mm. Så då visade de den skugga över Japan. Och de visade någon Imamura-film. Och vad heter den där Kvinnan i sanden.
Ja, den här gav mig helt klart lust att kolla på mer filmer från den här vågen.
Mm.
Det är väldigt intressant, ganska bra.
Fantastiska mashup som här fixar med de här två låtarna som jag säkert kommer låta exakt, kommer vara knivskarp.
Det är lite dubstep boom boom som
verkligen.
Ja, i andra halvan så tänkte vi prata om japansk konstfilm allmänt. Och en tanke som direkt kommer där från mig är att det finns massor med japanska filmer som är ganska sådär, vad ska man säga, coola av sig. Alltså ta Takashi Miike, vår vän Takashi Miike.
Ja.
Han har gjort väldigt många filmer som är väldigt offbeat och har coola saker för sig. Men jag skulle inte kalla det för konstfilm på samma sätt som den här Shinjuku-tjuven var.
Nej.
Det som kommer närmast är väl Mr. Q.
Jag har faktiskt aldrig sett Mr. Q, vilket folk brukar banna mig för att jag har gjort. Men
jag såg den igen här om veckan faktiskt. Oj, och ja. Det var riktigt roligt att se. Det var detaljer som jag hade missat när jag såg den way back på filmfestivalen. Liksom. Så den har ganska dogmaaktiga saker för sig. Det är en scen där han åker tunnelbana till exempel, och det är bara någon jävla typ byggarbetarbarack som den sitter i, och så har de släppt in ljudeffekter och att ja, nu är det tunnelbana här.
Ja, nej, jag skulle säga att Takashi Miike är väl ganska mycket en genrefilmsregissör, liksom, att han gör och sen gör han ju väldigt skruvade saker med de genrefilmer som är liksom från konstfilmshållet, men Ichi the Killer till exempel är ju en yakuza-film, men det är en extremt skruvad yakuza-film, eller Dead or Alive-filmerna är också väldigt så att det är yakuza-filmer, men han kör dem over the top, och det är ju en art house, det finns arthouse-element i det, tycker jag.
Och det finns mycket japansk film som har den där skruvigheten för sig. Det finns verkligen ingen brist på. Jag kommer att tänka på regissören som kallar sig Sabu, som har gjort Unlucky Monkey och Monday, filmer som jag tycker jättemycket om.
Ja, jag har faktiskt inte sett någon sån. Sabu var populär. Jag tror det är Monday när jag var yngre, men han var ju väldigt populär när jag gick gymnasiet, kom med de kom på svensk video om Sabu-filmerna. Men...
Och han gör ju, det är liksom skruvade filmer som har en drömsk kvalitet till sig också, men jag vet inte om jag skulle kalla det konstfilm.
Nej. Nej, för att de är ändå jag tycker det handlar ganska mycket om hur liksom man säljer filmen liksom, absolut, det finns ju, och där som sagt är ju japanerna jävligt bra, jag skulle säga världsledande på att göra saker som är genrefilmer, men liksom egentligen är konstfilmer, eller liksom vad är de, till exempel som anime, liksom Evangelion och alla Mamoru Oshii grejer liksom, är ju också Mamoru Oshii också en moderna Gisa Oshima, fast han gör robotfilmer och science fiction liksom.
Satoshi Kon också.
Ja, precis. Exakt. Vi pratade ju innan tidigare för i veckan om Tetsuo. Är det en genrefilm? Är det en konstfilm?
Jag skulle kalla det för en konstfilm, för den är svartvit.
Jag såg faktiskt tvåan, Tetsuo 2.
Bodyhammer.
Vet du vad den är? Den är väldigt cyber. Den är otroligt cyber. För musiken är så billig från 242 synt-musik.
Alltså, jag tycker jättemycket om den regissören, Shinya Takayama.
Tsukamoto.
Och jag drog ner hans senaste film faktiskt och kollade på den igår. Som heter Kotoko. Jag tyckte jättemycket om den. Det handlar om en kvinna som hon är knasig i bollen. Hon ser typ dubbelt. När en person kommer fram till henne så ser hon två liksom versioner av den personen komma fram till henne, och de gör olika saker. Så hon går omkring och är ofta ganska ängslig och rädd för att det, du vet, någon kommer fram och hälsar till henne, men hon ser någon som kommer fram och du vet, överfaller henne. Hon vet inte vad som är liksom riktigt. Hon har också ett barn som hon försöker uppfostra. Liksom, hon blir fråntaget i barnet för att hon kan inte hantera det alls. Så det handlar mycket om hur hon hanterar sin situation och som mamma också. Och det är en ganska mörk film, för att hon skär sig i handleden typ varje dag, för hon har en inre monolog om det, kommer inte ihåg det, men det var så här, men det är i alla fall något äkta det här liksom. Det här vet jag är äkta.
Men är det social commentary eller är det
nej, det är inte social commentary skulle jag säga. Det är ett väldigt personligt porträtt, för att hon som spelar den här kvinnan, det är hon och Shunya som har skrivit filmen. Så hon har liksom skrivit den, kommit med idén, hon har gjort musiken till den, för hon är typ modell och musiker. Och någonting med hans film, det vill jag komma till, någonting med hans filmer som är påträngande framträdande i Tetsuo. Och den här boxningsfilmen som han gjorde också,
Tokyo Fist.
Och den här, det är människans kropp liksom, hans sätt att skildra kroppen.
Ja, det där tycker jag att han är besläktad med Cronenberg.
Ja,
att det är
väldigt,
det är body horror liksom.
Ja. Och det, den här Kotoko, alltså hennes kropp var helt fantastisk liksom. Mm. Och det var inte sexigt, även fast hon är väldigt spinkig, har långa armar och ben liksom. Men hennes lemmar och grejer kommer fram i bild på ett väldigt, väldigt fascinerande sätt, som var starkt tycker jag.
Mm.
Och det är en väldigt personlig film för henne, känns det som också, för att hon ger allt i sin roll.
Mm.
Jag rekommenderar det.
Jag får kolla
in den. Är den från i år? Eller?
2012 tror jag.
2012, okay.
Och den är i väldigt låg budget också, så den är filmad med digikamera.
Mm.
Men det duger fint ändå.
Kolla upp, för han gjorde ju något sådär comeback, jag vet inte om han har varit borta, men han gjorde ju också Tetsuo 3.
Ja,
Bullet. Men var han med och gjorde den verkligen? Var inte den annan som gjorde den?
Det kanske var det.
Nej, jag vet.
Han har gjort en ny Tetsuo-film i alla fall.
Ja, men den kom ju bara för typ 3-4 år sedan.
Ja, precis. 2009 tror jag.
Ja, exakt.
Men där är det intressant om man snackar liksom, är det genrefilm eller är det konstfilm? För att han är ju en del av den liksom, den andra generationen japanska liksom, nya vågen. Ja. Som de var som föddes på 60-talet. Han, Shogo Ishii som gjorde Burst City. Och Sion Sono som gjorde... Den senaste var Cold Fish. Som var stor.
Och kom de upp under 80-talet?
Ja, precis.
Just, under tillsammans 80-talet. Med Japan-raketen liksom.
Precis. Mm. Och de gör ju alla dem liksom, har gjort väldigt mycket. Ja, precis. Takashi Miike kan man också räkna i den. Att det är liksom... Det är
Bitakashi.
Precis. Det är skräck. Och liksom, om Bitakashi i Beats fall så är det ju gangsterfilmer, Yakuza-filmer. Men Sion Sonos fall så är det mycket, han gör mycket skräck och så splatter och sådär. Mm. Och Tsukamoto gör ju science fiction och vad heter det? Shogo Ishii har ju gjort de här cyberpunk-filmerna och sådär. Men det är liksom, det är ju, där är ju också, det finns något extremt auteur, de är ju auteurer liksom på de här genrerna. Det är ju liksom inga lättköpta.
Nej, alltså ta Tetsuo 1. Det är ju en helt unik film.
Mm.
Som också är väldigt tidsporträtt.
Verkligen. Mm. Den är väldigt cyber. Liksom.
Ja.
Han har väl sagt i någon intervju också att det här är vad som är cyberpunk för mig. Det här är min definierande, liksom, så här definierar jag cyberpunk.
Ja, och publiken, det här är cyberpunk för oss nu också.
Ja.
För alltid.
Ja.
För den är en så alltså, definierande film för science fiction också, tycker jag.
Verkligen. Och bara liksom, jag tycker att det är tekniskt triumf.
Ja.
Just att de det är mycket... Det är ju ingen dataeffekter i dem överhuvudtaget, utan de är cyber. Det är fortfarande väldigt, väldigt
lo-fi. Liksom. Drilldick.
Drilldick. Ja.
Både teknisk och konstnärlig triumf.
Ja.
Hela den scenen med Drilldick när han försöker våldta den här tjejen är ju helt otrolig. Mm. Och det är typ hon greppar tag i en stekpanna som det är en massa grejer i långt och typ så här, slår i ansiktet på honom och han svälter och så här saker. Det är liksom...
Effekterna är så skitsnygga i den alltså.
Och helt gjord på inga pengar liksom. Bara han som har
animerat. Och helt svartvitt och alldeles grumlig by design. De har lagt på något jävla grummel.
Och musiken också. Musiken är hur ball som helst. Men var som gjorde musiken på den?
Ingen aning.
Det känns som att det borde vara någon som är någon.
Ja, och det borde jag... ja, nej.
Det är ju dåligt att vi inte kan det.
Nej.
Vi tar våra skrubbade filmer ändå.
Verkligen. Ja, men det blir, men jag är ju som sagt också, gillar ju mycket den här liksom Nagisa Oshima-eran också. Men till exempel gillar jag en av mina favoriter faktiskt, jag skulle säga en av mina favoriter, absoluta favoriter konsert, är ju Shuji Terayama, som kom fram lite han kom fram under den här tiden, lite senare än Oshima. Han är teaterman från början och dramatiker och teaterregissör, och hade en egen teatergrupp som var liksom definierande under den här studentrevolutionstiden liksom, och väldigt liksom, han den stora avantgarde teatermannen i Japan, och han har gjort filmer som bland annat det är också sådana filmer som har 400 olika titlar. Pastoral har gjort en film som är hans liksom barndomsskildring. Det är mycket så här barndomsskildringar, fast extremt, extremt skruvade. Jag tycker att de här scenerna i slutet på den här med teater, grejen liknade hans filmer väldigt mycket. För där är det mycket så här att det är koppling mellan, du vet, att man tar ut scenen i verkligheten, men det finns ändå en teateraspekt. Till exempel en grej som alla Terayamas filmer innehåller är att man öppnar en dörr, men och dörren går ut någon helt annanstans. Typ man öppnar en dörr på en teaterscen, men den kommer ut i havet, eller man öppnar en dörr och den kommer ut på ett fält. Och han gjorde även några filmer på engelska, bland annat en som jag tycker är helt fantastisk, med The Fruits of Passion, med där Klaus Kinski spelar huvudrollen, och man får se Klaus Kinski ha riktigt sex, och man får också se Klaus Kinskis rövhål som min lillebror sa.
Alla saker som vi har saknat.
Får du låta så att han bänder sig i,
nej, men det är typ så. Men det är typ så. Det var, jag såg det med min lillebror, han bara, det här behövde jag inte se. För det är som det är väldigt här att han lägger fram det som en uppföljare till Story of O, som är en klassisk erotisk berättelse, men det är typ inte alls det egentligen, men det handlar om Klaus Kinski och är en, liksom en herre för en ung flicka, och så är de i en bordell i Shanghai på 70-talet, men det är inte alls Shanghai, utan det är någon sån här studio. Och sen så är
allt garage.
Precis, och sen är allting väldigt mycket att de öppnar en dörr och sen så kommer de ut i havet.
Alltså, han låter som en regissör som borde vara i min smak.
Verkligen, kolla Terayama.
För återkomma en tema i drömmar för mig. Ja. Det är ju att säg en stad där, Stockholm och sånt där, men det finns liksom, man kan komma till Tokyo via Stockholm på någon mysk och vänster. Svänga vid rätt gata, du vet.
Precis, så är det för mig också hela tiden. Att det är så här, men fan, Norge ligger ju bara så här, vid Södertälje, så här, varför är vi aldrig där? Och så, det är också...
Ta pendeln till Norge.
Typ, det är också verkligen en återkommande tema. Jo, men de är väldigt drömska och bland annat han gjorde också filmer som är helt förbjudna, bland annat en som heter Emperor Tomato Ketchup. Så, som är, jag tror det är barn som är, jag har faktiskt inte sett just den, men det är barn i sexuella situationer, så den är helt förbjuden. Men jag tror att han är, Terayama är sjukt underskattad, eller så han det är först nu, jag tror knappt finns några officiella liksom DVD-releaser på engelska, utan det är först jag har hittat dem liksom, fansubs och sådär liksom. Så att han är högt, han liksom anses, han är högt ansedd i Japan i liksom extrema kulturkretsar, men liksom utanför Japan så är han inte alls lika lika ansedd som Oshima till exempel.
Så det är väl ganska mycket med många av de här liksom, japanska art-prylarna, att de har väl inte fått speciellt stor spridning överhuvudtaget.
Nej.
Hur mycket av Oshimas filmer, för han har gjort ganska mycket filmer då vill jag minnas, har faktiskt släppts liksom såhär, Merry Christmas Mr. Lawrence,
det är bara den är sånt där. Den är känd mer som en film med David Bowie.
Ja, precis.
Precis. Och jag tror det är lite samma sak med Terayama, att just den här, det enda som har visats på, liksom, utanför Japan är väl den här Fruits of Passion med Klaus Kinski. Jag tror inte det heller blir någon publiksuccé, för det är en väldigt konstig film. Men jag kan verkligen rekommendera honom, och jag skulle verkligen vilja också se hans teaterpjäser och läsa hans. Han skrev väldigt mycket diktsamlingar. Han var lite som Antonin Artaud eller något så. Liksom, att han,
det är ju svårt, det där kommer aldrig översättas någonsin.
Han är lite Japans Jean Cocteau på det sättet, att han gjorde väldigt mycket olika saker. Och han var också aktiv, jag vet att han skrev essäer och sånt där. Så att, men han gick bort väldigt tidigt, han var runt 15-årsåldern, början av 80-talet. Så han hann inte riktigt liksom etablera sig. På, alltså,
han missade Molester Train.
Ja, precis.
Guldåldern.
Ja, verkligen. Nej. Och där är ju också skitintressant när vi pratar om sådana, Molester Train. För det var ju du som sa det, att han som vann Oscar med Departure började som på Nikatsu och gjorde de här Nikatsu romanporno. För de är sjukt intressanta. För de hade ju, för både Toei och Nikatsu är ju väldigt stora filmstudier, och de hade liksom sina serier med liksom exploitation-filmer på 70-talet. Och Toei hade ju de här Pinky Violence-filmerna och Nikatsu hade ju som ett Nikatsu romanporno, som stod för romantic porno, som var liksom mjukporrfilmer, och de släppte typ 4 i månaden, alltså det är sjuka mängder liksom. Alltså, och de, det intressanta med dem var ju att många regissörer, liksom många regissörer som hade högre konstnärliga ambitioner började där, för att de fick en
det är egentligen själva definitionen av attörbegreppet. Att de liksom De fick så länge du har, för de hade vissa kriterier, så länge det har x minuter bröst på skärmen, så länge det är x minuter våld av det här slaget.
Det skulle vara ett visst antal sexscener.
Precis, fyra stycken tror jag.
Fyra sexscener. Ja.
Vilket, men de verkar inte haft några krav på hur de sexscenerna skulle vara. För i vissa filmer är det ju helt så här, det finns ju ingen typ vanliga sexscener, erotiska sexscener, utan det är bara så här, de är typ någon som piskas sex, naken. Ja, alltså det är liksom vilket så här, man inte skulle egentligen räkna som en sexscen. Mm. Men där bland annat en figur som är väldigt, väldigt intressant är ju Akio Jisoji, som hade en parallell karriär. Alltså jag skulle inte säga att han började med Exploitation och sen så blev det konstfilm, utan han hade hela tiden parallellt. Så dels så gjorde han, regisserade han en trilogi med filmer som bland annat en som heter Mujo, som är väldigt bra, som är extremt tunga, 2,5 timmar långa svartvita filmer som är så allegorier över liksom den undflyende buddhismen och så. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt tunga filmer. Men sen så regisserar han också många
äkta filmer.
Verkligen, men det gör det. Liksom det faktumet gör det. Det gör liksom det faktumet att han också regisserade väldigt många av de mest klassiska Ultraman-avsnitten. Väldigt intressant. Och att
det här är vintage Ultraman.
Precis. Och det är det man gillar med Japan jättemycket. För att det verkligen liksom, att det går mellan högt och lågt.
Precis. Jättemycket. Och att man tillåts ha ett mörkt förflutet och man blir bränd av det för alltid. Nej. Det är svårt att tänka sig porrfilms liksom, skapare i väst. Sen Breaking Legit och köra på med det.
Nej, precis. Och det intressanta med Jisoji var att han aldrig släppte det. Utan han gjorde sina Ultraman, han gjorde sina jättetunga tunga konstfilmer, och sen så gjorde han några massa Nikatsu roman porr, bland annat som bygger på en Makide Sad bok som heter
Såklart.
Som heter verkligen många sådana tog det. Alltså mycket Makide Sad, för det är gratis och det är snuskigt. Men en som heter Prosperities of Vice som kom 88 tror jag, som jag verkligen kan rekommendera supermycket, för det är verkligen där har vi liksom det konstiga med definitionen, för där är det verkligen att det är så här, ja, det är Nikatsu som har gett ut den och det ska vara mjukporrfilm, men det är inte alls det, utan det är liksom det är väldigt, liksom, jag tycker det är konstfilm på samma nivå som Oshima.
Som sagt, det är det som är så jävla bra med de här Pink och Roman Porn och grejerna, att så länge det var liksom, så länge de hade sina fyra, sex scener och så länge de hade det, så sket Nikatsu och Toei vad de gjorde i resten av filmen, och kunde liksom göra vad fan som helst. Så att de var bara tvungna att liksom sprinkla in de där små elementen, och sen så var resten av filmen deras. Vilket gjorde att det kom mycket total crap. Mycket saker som är jävligt intressant också.
Ja, men det var ju en grogrund för nytt folk.
Ja, precis.
I alla fall.
Verkligen.
Och precis. Och det var ju lite som i Sverige hade vi ju också vår... den var ju mycket kortare, men vår våg med exploitation-filmer, som här Sweden-filmerna liksom. Som bland annat, ja, med Thriller och Exponerad och de och Mac Albergs filmer liksom. Men där var det lite så här, för Mac Ahlberg, han gick ifrån, han regisserade så här Flossy och så här porrfilmer i Sverige, och sen så gick han till Hollywood och blev så här fotograf på Golis och så gick till Hollywood 3.
Där har vi en karriär.
Verkligen.
Golis, mycket bra.
Att Golis 3 kan jag prata om hur mycket, men det var inte Mac
Ahlberg. Golis Go to College.
Golis Go to College, det är en av de filmerna, mina fix idéfilmer som jag tänker på varje dag.
Vi måste ju göra ett avsnitt av den
här. Ja, det måste
jag. Jag har faktiskt en hel av det. Jag måste se det.
Du måste se det, Jeff.
Ja,
alltså, då kommer du bara... Du kommer först att du kommer ringa till mig.
So, what's your major?
There's a party going on.
Jag tänkte att jag tappnade allihop, och så tänkte jag att jag ska ta en golisdag någon dag.
Golismaraton.
Fan vad du kommer att vara såhär förstörd i huvudet. Alltså första golis är ju inte bra. Trean är ju rolig. Men jag tror tvåan och fyran. Alltså fyran har inte ens några golis i sig. Som heter Golis 4.
Ja, men hittar du lite footage på folk som går omkring, vi släpper det som en golisfilm.
Men det är där tycker jag är jävligt intressant att i Japan så, alltså det är klart att den personen som har gjort Golis 3 inte liksom gör en jätteavancerad independent film liksom. Men i Japan så är det så att den personen som har gjort Ultraman eller liksom, eller gjort något så här Train Groper 4, den gör en jätteavancerad independent film.
Och
och det gör ju också att det är det också som öppnar upp till sådana här saker som att är det genrefilm eller är det konstfilm? Mm. Mm. Eftersom att det finns, det är så flytande. Det, det.
Och det är kanske det, en sån kultur i The Movie This ger uppgång till den här skrubbigheten som finns i många japanska filmer.
Mm.
Som Takashi Miike alltså. Mm. Han får ju göra familjefilm också. Ja. Han får familjefilm allt möjligt.
Ja,
och
nej,
så det... har han gjort Visitor Q som är en ganska extrem film.
Och, ja, precis. Han gör ju allting. Han gör ju så här, dels liksom familjefilm med sådana här jätte avancerade, så här, väldigt våldsamma skräckfilmer. Mm. Och sen också gör han ju mainstream, dyra samurai-filmer. Liksom.
Ja, han gjorde ju en remake på Harakiri-filmen.
Ja.
Som skitbra film ifrån, jag vet inte vad det är, 50-talet eller något sånt där. Det är en av mina favorit japanska filmer verkligen. Så gör Takashi Miike en remake av den i 3D dessutom.
Och samma år, jag kollade på hans Wikipedia igår, hans filmografi. Alltså, och samma år så gör han så här Ninja Kids. Barnfilm.
Den mannen alltså.
Jag förstår inte hur man kan göra så många filmer varje år. Alltså man kan göra 3 stycken. Liksom. Han måste alltså jobba ju dygnet runt. Liksom. Vilket man kan göra om man vill. Men han har gjort det så länge också utan att krascha. Det är det som han har gjort det i 20 år.
Fast han har inte varit konstant bra under 20 år.
Nej,
så att han gör det guld.
Alltså ta Sukiyaki Western Django är en riktigt jobbig film som misslyckas med mästaren den försöker göra.
Jättetråkig faktiskt.
För ni sa jag tänkte se det, men du Alex sa att den var sugen.
Mm. Men där också, okay, han snackar upp som han heter, Tarantino.
Mm.
Liksom, för han är ju med i den. Och de har spelat in den i typ Sydamerika någonstans tror jag. I Chile tror jag faktiskt, bergskedjor och grejer. Vi får han alla pengar och...
Ja, det är väldigt, väldigt märkligt vad liksom de får. Men som sagt, japanska nöjesindustrin fungerar ju väldigt annorlunda mot Hollywood. Mm. Alltså, det har vi ju sett med anime, att liksom just det här med att det är inte TV-bolagen beställer aldrig serier, utan det är liksom så här holdingbolag, alltså det är så här konstiga bolag som äger TV-slottar som sen säljer de slottarna till kommittéer som gör anime. Alltså det är jättemärkligt, så att det finns väldigt mycket riskkapital någonstans ifrån som man kan få ihop. Och jag menar, han har ju en alltså har man gjort så många filmer, så är det alla filmer säkert inte har gått runt ekonomiskt, men han kan säkert, har han gjort så många filmer, så han kan säkert säga till investeraren att bara, men ja, mina filmer har säkert tjänat in så här många miljarder igen genom åren, för han har gjort 70 stycken.
Laget, vid det här laget måste han ju känna alla i industrin där.
Ja, han måste ha jobbat med alla.
Och industrin i Hollywood och överallt annat, han är ju liksom internationellt stor.
Mm.
Så att han har nog bra med kontakter.
Det är ju en klassisk cameo, en av de mest mina favoritcameos i modern tid, i Hostel 1, om jag sett den. Så kommer de ju till, det handlar ju om typ,
ungdomar åker på en väg, de tar in på ett hostel och råkar illa ut.
Ja, precis. Och då är det så här, det här är lite spoiler, men vad fan, att det är så här, det visar sig att finnas en underjordisk organisation där man så här, där rika män kan komma och så här, och tortera folk. Bla bla. Och då är det så här, då kommer de till den här liksom byggnaden där rika männen kommer att tortera folk. Precis, och då kommer Takashi Miike ut och bara så här, best day of my life.
Han har en klubb där, Eli Roth, Tarantino och så vidare. Miike. Sådana här filmmakare som har edgy air.
Verkligen. Och är liksom... Ja, men precis. De är lite... Det är ju verkligen det att de existerar. De är autörer inom genrefilm.
För att ta tillbaka till konstfilm lite innan vi slutar. Jag kommer att tänka på det. En filmfestivalen för några massa år sedan. Såg en japansk film som hette Gong. Jag kollade upp den igår för att se om den regissören har gjort något mer efter det. Men nej, han har tydligen bara gjort den. Och så stod det i en del liksom student project också.
Okay.
Och den regissören, de drog över honom till Stockholm för att presentera sin film också.
Varför gjorde han bara en film?
Jag vet inte. Men det är verkligen en konstfilm. Det är någon slags sci-fi framing, men det är svartvitt foto och jättelånga tysta tagningar. Typ där de bara filmar en vägg, en snubbe som står vid en vägg och ser ledsen ut. Det är inte en särskilt bra film.
Vad heter han som har gjort de här Executive Panda och Octopus Wrestler.
Ja.
Han har gjort 3 stycken filmer med... Basically vad filmerna går ut på är att det är en helt vanlig historia om någons vanliga liv. Fast personen i fråga råkar vara en salaryman som också är en panda.
Heter den Calamari Wrestler?
Calamari Wrestler,
ja, precis. Jag har inte sett dem.
Och så gjorde han en tredje med som var någon annan grej. Det var hans trilogi med antropomorfa, whatever. Det är väldigt charmig film, men det är också lite artsy-fartsy.
Okej, okay, så det är filmer som tar sig själva på allvar med den här absurda upplägget.
Ja, visst.
För den för Calamari Wrestler, den tror jag har sett i... liksom nämnas i sammanhang som den här nya vågen av japansk exploitation-film. De här liksom Robo-geisha och alla de här som man kan tycka vad man vill. Jag tycker det är lite hit och miss, men det är mycket att det är så snygga fish och sen så är filmerna väldigt mycket så här.
En wacky titel. Jag får mig dokumenterade det någon gång när vi käkar lunch att de är gjorda för export. De ska verkligen capitalisera på det där med det är knasig japansk stuff. Robo-geisha, massa blod.
Och Robo-geisha är ju helt vedervärdig film. Eller vänta, jag tycker det är lite skulle ge
som slåss.
Ja, jag vet inte om faktiskt. Jag ångrar mig att den är lite vedervärdig. Den är ju rolig liksom, men det är ju inte rolig som affisch. Alltså det, den är ju verkligen liksom filmad. Men det finns filmat utan ljussättning och liksom så här ful CG, men
någon före detta eller före detta någon från Monomuseum och ett sånt där en karriär längre.
Och han som har rekryterat en Robo-geisha, om jag kommer ihåg rätt, han har ju haft en karriär som en riktig porrregissör. Alltså att han gjort, alltså inte Nikatsu Roman Porr, utan gjort AV, alltså det är såhär Young Schoolgirls 7, alltså den riktiga porrfilmen. Väldigt, väldigt mycket. Och sen så har han nu kommit och gjort karriär på att göra de här Robo-geisha
Den kopplingen kan man däremot se, för det känns ju som det är skumraska affärer båda liksom.
Ja, när det är verkligen så här pengatvätt.
Ja. Men det finns ju intressant stuff att hämta från de filmerna ändå. Jag kommer att tänka på Tokyo Gore Police.
Det har jag faktiskt sett. Det.
Som kändes väldigt fascinerande med hur den bara utstrålade en fruktan eller förakt för den kvinnliga kroppen. Jag menar, alla kvinnliga monstergrejer där, det var liksom vaginal dentata hela tiden och så vidare.
Och det är ju, precis, det är ju liksom, kan man göra en analys också i mycket, mycket japansk kultur. Liksom. Så att det, vilket man kan komma tillbaka till lite till den här filmen också, handlade ju lite om eller det, Shinjuku 20, handlade ju lite om den grejen också. Om
spegel av tiden, all kultur är spegel av tiden, vare sig du vill det eller inte.
Verkligen.
Ja, är vi färdiga? Vi är färdiga för den här gången.
Yes. Eller man är aldrig färdig. Nej, vi pratar om filmen.
Jag menar, vi kommer ju inte prata om en värsting till sist del 2.
Nej. Men det är ju Whoopi Goldberg-specialen sen, som ska vara ännu längre än förra avsnittet. Den ska vara 4 timmar.
Och sen var hon med i Star Trek. Börja prata om jävla Will Wheaton. Ja, bra, du ogillar honom också.
Klart jag kan göra.
Ja, bra, bra.
Men är det någon Star Trek?
Det är förbannade Wesley Crusher som var den töntigaste karaktären i hela Star Trek.
Det är den unga karaktären som ska få kidsen att relatera med någon i casten.
Ja. Precis, precis. Men han är så jävla mjäkig och så jävla fjantig.
Han är ett geni också.
Ja, det
är
såklart. Alex
brukar kalla honom för Space Mozart.
Men det värsta är att det verkar som att Will Wheaton på senare år är en ganska trevlig person privat.
Ja, han är tydligen engagerad i new media. Liksom.
Ja, ja. Det passar ju inte ihop med liksom, så här bilden av att jag vill hata honom, inte jag vill hata honom på Wesley Crusher.
Kan han inte vara en vedervärdig människa som man kan hata honom med gott samvete? Ja. Nu fejdar vi ut.
Men det är jättebra.
ここはアリババ謎の街誰かがあなたに尋ねます朝は海の中昼は丘夜は川の中それは誰
Det borde man ju ha. Nu DJ är nästan ingenting, men förut så DJ är en del. Och då det är ju problemet att man kör traktor och sådär, att det, man kan inte få ljud ut och lyssning samtidigt. Så då är det bra att ha sådär.
Det är bara ett ljudkort.
Långtryck. Okay.
Fast nu har du ju en traktor på din iPad och på din iPhone också, så du kan ju connecta det med din MacBook. Så kan du...
Absolut.
Alltså, hemstudiomöjligheterna är ju jättebra nu för tiden. Mm. Man behöver inte spendera jättemycket pengar för att ha prylar som man bara kunde drömma om för say, 30 år sedan. Eller sånt där.
Nej, men det är ju bara... Det är så här, vi pratade om det hemma hos dig, att både Samuel och min lillebror gör musik. Mm. De har ju aldrig varit i en studio. Liksom. Mm. De är ju bara hemma på datorn. Liksom. Mm. Så crack and fruit loops.
Det är det bästa. Crack and fruit loops.
Fruit loops är inte ens dyrt. Det kanske är 2-1500 spänn.
Ja, nästan alla de där digital audio workstations har ju liksom nedbantade versioner man kan köpa om man känner för det. Som räcker gott och väl.
Mm. Och grejen är att din brorsa är sådär som kör med crackat ut. Kan du tjäna pengar på det? Liksom?
Ja. Alltså, de spelar ju inte med Connex Johan och sånt där. Alltså, men de precis det är ju hans jobb på ett sätt. Liksom.
Men precis.
Och de tjänar pengar på crackat through loops.
Jättekonstigt.
Intressant hur annorlunda det blev med vår samtalston nu. Mm. För liksom hemma, då är det bara garva högt och sådär.
Men nu är vi ju såhär i filmens finrum, så precis. Då måste vi anpassa diskussionen.
Måste tala med andakt.